بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد dagens lektion kommer handla om aqida, troslära. Och vi kommer gå igenom en bok de här dagarna på torsdagar och fredagar som heter Dawat al-Tawhid, kallet till monoteism, som en av de lärda som heter Sheikh Mohammed Khalil Harras har skrivit. Vi kommer börja med att gå igenom en liten kort biografi om den här sheikhen som har skrivit den här boken. Sen kommer vi prata om varför han skrev boken och börja prata om bokens innehåll. Sheikhen, han heter som sagt Sheikh Mohammed Khalil Harras. Han föddes på en plats som heter Ashin i Egypten år 1915, det vill säga 1335 al-Hijri. Han började studera i al-Azhar-skolor, de Azhar-skolorna som är universitetet som finns i Egypten. Och han började på skolan år 1926. Sen började han studera på al-Azhar-universitetet och han blev klar med sin doktorsexamen år 1945. Och det finns en intressant historia att, som ni känner till, att Azhar-universitetet först när det startades utav en sekt som kallas för Batinia. Det är en del av Shia, som är en extrema Shia kan man säga ungefär. Så startades under Fatimid-dynastin som styrde i Egypten. Sen har det universitetet efter Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah, efter han tog över, han som befriade Palestina från korsfararna. Han tillhörde en skola inom troslära, eller vad man skulle säga, som heter Asha'ira, som är en sorts filosofisk rättsskola inom Aqida. Det är en felaktig rättsskola som vi kommer prata om i den här boken. Så det här universitetet sedan hans tid ungefär har varit baserat på Asha'iras troslära. Och även fram till Sheikhens tid så var den baserad på Asha'iras rättsskola. Sen Sheikh Mohammed Khalil Harras, när han skulle skriva sitt doktorsarbete, så skulle han skriva om Ibn Taymiyyah, som ni kanske har talat om, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, som var en av de stora lärda som följde Ahle Sunnas troslära. Och han skulle skriva om, och han var känd för att han brukade refutera och tillbakavisa de här asha'riterna, asha'ira, de som följer en filosofisk inriktning utav troslära. Så att han började köpa hans böcker och läsa hans böcker för att han skulle tillbakavisa honom, eftersom han var i det här universitetet. Och när han läste Ibn Taymiyyahs böcker så blev han istället övertygad och började följa Ahle Sunnas väg. Och därefter så började han undervisa på teologifakulteten i Azhar-universitetet, där han undervisade teologi, alltså där han undervisade aqida. Och då hade han gått över och blivit från Ahle Sunna. Och han var även chef för en grupp som kallas för Ansar al-Sunna, som fanns och blev chef för den avdelningen i staden Tanta. Han blev vice chef för hela gruppen år 1960 över hela Egypten. Därefter, när han började kalla till tawhid och började kalla folket till monoteism och till den rätta trosläran, så fick han mycket problem med folk runt omkring sig. Så han flyttade till Saudiarabien. Kungen som styrde där i Saudiarabien, Malik Faisal, han bad att han skulle komma dit och börja undervisa i universitetet som fanns i Mekka. Han startade senare upp Aqida-avdelningen som han var chef för ungefär fram tills han dog i Mekka. Och där var det många av de lärda i Saudiarabien som studerade hos honom och lärde sig hos honom. Och bland de kända studenter som han hade var att vara Sheikh Mohammed Aman al-Jami, som flera kanske har hört talas om, som är en av de lärda från Etiopien, som var en av de lärde flyttade till Saudiarabien och var känd för att han brukade undervisa just Aqida. Han var då en av hans studenter där. Så han fortsatte att lära ut i Saudiarabien i cirka 7 år. Och han hade många studenter där som sagt. Och sheikhen, rahimahullah, Sheikh Mohammed Khalil Harras, han var känd för sin utbredda kunskap inom teologi, inom Aqida. Hans förståelse även utav det här som kallas för skolistisk teologi. Den här skolistisk teologi, det är baserat på hela den här Asha'ira-dagskolan. Det är baserat på att folk försökte blanda grekisk filosofi, som jag säkert har tagit av som Aristoteles och de här, försökte blanda deras filosofi med den islamiska aqiden. För att de ville göra dawa till exempel på icke-muslimer och så vidare. De sa att det sättet vi skulle kunna göra dawa på de här är genom att vi lär oss den här filosofin. Så genom att de lärde sig den här filosofin, så de kunde inte bara göra dawa på andra, utan istället så blandade de ihop sin egen akida med det här. Så deras akida, istället för att det ska vara det som är uttaget från Koranen och Sunnan, så är det baserat på filosofi. Så det här blandats in saker, bland annat att de förnekar Allahs och dess namn och att det är bud som vi kommer att prata om senare. Men han hade kunskap om den här sortens filosofin samtidigt som han hade kunskap om akida. Så därför märker man i hans böcker hur mycket kunskap han har. För han har kunskap om det som är rätt och det som är fel, och inte bara om det som är rätt. Så Sheikhen ägnade sitt liv till att ge lektioner och föreläsningar, skriva böcker, och han kallade till monoteism, som ni säkert känner till i Egypten särskilt. Så finns det många som mycket gravdyrkan och sånt. Att det till exempel finns en stor grav där som heter till exempel Bedawi, Ahmed al-Bedawi, som de ser som ett helgon där. Det brukar vara folk som vallfärdade till hans grav när han hade sin födelsedag, som man säger. Han dog för flera hundra år sedan. Men när de säger att han hade sin födelsedag, så brukar de vallfärda till den graven, och kunde upp till 3 miljoner människor som åkte dit. Alltså mer än vad det var som åkte till Hajj i Mekka. De åkte till hans grav och så gick de runt det på samma sätt som de gick runt Kaaba. Och de slaktade till hans grav och så vidare. Och den här graven finns då i samma stad som Sheikh Mohammed Khalil Haras brukade göra dawa i, Tanta. Så han brukade kalla folk till monoteism och tawhid där. Och han drog mycket nytta av Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah och Ibn al-Qayyims böcker. Och därav kunde han, fick han mycket kunskap inom akida och kunde kalla då till det rena monoteistiska kallet. Under den tiden som han var i Azhar-universitetet, som ni berättade, så Azhar-universitetet grundades av de som har fel troslära. Så fick han mycket problem med andra lärare där, och han fick även problem. Men ändå så fortsatte han att kalla till den rätta trosläraren. Det var flera personer som alhamdulillah i hans område och i Azhar-universitetet som blev påverkade av hans dawa och gick över till den korrekta trosläraren, som är Ahl-Sunnas troslära. Han har skrivit flera böcker. Och bland de böckerna är då det här doktorsarbetet som handlar om Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah och hans tillbakavisande utav den här skolistiska teologin, som är då filosofi blandat med islamska aqida. Och han har även gjort en känd förklaring på al-aqidat al-wasatiyya, som den kanske finns här. Den finns i alla fall översatt på engelska, som har sålts och som säljs. Och översättningen är lite dålig och den kan vara lite svår att förstå, men den finns i alla fall översatt till engelska. Han har även en förklaring på Ibn al-Qayyims Nuniyya. Ibn al-Qayyim har en poesi, en stor poesidikt kan man säga, som är typ 6000 verser i bara akida. Så allting slutar på nun på arabiska, det slutar alltid ani på slutet. Så han har gjort hela islamiska akidan och han har gjort i poesiverser som alla slutar på samma bokstav. Det tyder på vilken otrolig kunskap Ibn al-Qayyim hade. Han har gjort en förklaring på den här boken. Och Sheikhen Rahimallah har även skrivit andra böcker. Han dog år 1975. Alltså för att bli 30 år sedan, 35 år sedan någonting. Han var endast 60 år gammal när han dog. En av de kända böckerna som han skrev är då den här boken som vi kommer gå igenom, som heter Dawat al-Tawhid, Kallet al-Tawhid. Och den här boken är unik på sitt sätt. För att han har skrivit boken. Han har delat upp den i två avdelningar. Första avdelningen i boken handlar om tawhid och aqida, och vad de tre olika delarna av tawhid som vi kommer att prata om, och vad kirk är och olika saker, politism och så vidare. Och andra delen har han berättat om hur kallet till tawhid började från Adam a.s. när Adam kallade till tawhid, och sen Nuh a.s. och alla profeterna, hur deras kall till tawhid gick till, olika nyttor som man kan dra ut från de historierna som finns när profeterna kallade till tawhid, till profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tid idag. Vi får se hur mycket vi kommer hinna gå igenom utav den här boken, men i alla fall den första delen som är väldigt viktig och väldigt intressant om tawhid. Och att studera tawhid är någonting som är väldigt viktigt, för att monoteism är islams grund. Alla känner säkert till vad det första man måste göra om man ska komma in i islam. Första grejen om en person vill bli muslim är att man säger ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Att man säger, jag bevittnar att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, och att Muhammed sallallahu alaihi wa sallam är hans sändebud. Och det här är vittnesmålet, man säger att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Det här är tawhid. Så det är det första saken som får en person att komma in i islam. Och det första, sista saken man ska säga när man dör, som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, sista saken man ska uppmana folk som säger innan de dör är att de ska säga la ilaha illallah. För att den som dör och det sista han säger innan han dör är la ilaha illallah, kommer komma till paradiset. Så det första man ska göra i sitt liv och det sista man ska göra i sitt liv är att man ska praktisera tauhid och monoteism. Och det är det här som är grunden. Och vissa personer tror att studerandet av monoteism är lättare än vad det är. Vissa tror att, de säger till exempel att judendom och kristendom och islam, alla är monoteistiska religioner. Det handlar bara om att man ska tro att det finns en skapare, att det inte finns flera skapare som det är politiska religioner. Monoteism i islam är någonting mycket bredare koncept än så här. Det handlar om att man ska ha förståelse om Allah azza wa jalla, om hans handlingar, hans namn och hans attribut. Och att man bara får rikta all form av dyrkan till Allah azza wa jalla. Man sätter all sin tillit till Allah, man sätter sin fruktan till Allah, sitt hopp till Allah och alla olika former av dyrka som man kan göra riktar man bara till Allah azza wa jalla. Och samtidigt att man inte hamnar i någon form av politeism. Och som profeten sallallahu alaihi wasallam beskrivit politeism, så är det, kan det vara mer gömt än en svart myra på en svart sten i det mörkaste av alla nätter. Alltså det är någonting som kan vara väldigt svårt att upptäcka ibland, att shaitan kan smyga in politeism hos en människa. Och det här kan han bara göra om en person inte har kunskap. Och den värsta av alla synder som ni säkert känner till är politeism. Så att man, för att man ska akta sig för att hamna i politeism på något sätt, så måste man ha kunskap om dess motsats, och det är tawhid. Man måste också ha kunskap om vad politeism är och hur shaitan kan smyga in det hos människor. Så att lämna det här, att inte studera monoteism, är något som är extremt farligt. Och det finns många muslimer idag som säger monoteism, alla känner till monoteism redan, vi behöver inte studera. Och det här är helt och hållet fel. Istället ska man lägga väldigt mycket vikt på att studera monoteism och få det verkligen fast baserat i sitt hjärta. Om man verkligen har det, det är då man kommer komma till paradiset, och det är det som är nyckeln till paradiset. Så som det har sagts till Wahb ibn Munabbi, en av tabi'in, att är det inte så att la ilaha illallah nyckeln till paradiset, så sa han ja, men varje nyckel har tänder. Som ni ser, varje nyckel så har den, alltså det går upp och ner lite på tänderna. Om det inte har rätt tänder så kan man inte öppna nyckeln. Så om man kommer till den här dörren nu och man har fel nyckel, alltså det går inte upp rätt på nyckeln, så kommer man inte komma in genom dörren. Samma sak är det med tawhid. Man måste komma med monoteism i dess helhet och förstå monoteism och praktisera det. Och det är först då man kommer kunna ha nyckeln som leder till paradiset. Och Sheikhen, han säger att anledningen till att han skrev den här boken är att han vill sprida monoteism och kalla andra människor till monoteism, eftersom särskilt i det området där han bodde och många delar av den muslimska världen idag, så är det folk som har missförstått vad monoteism är, och därav har han riktat dyrkan till andra än Allah, som jag berättade om vad som hände i hans hemstad Tanta, där Bedouis grav finns, och i många andra muslimska länder. Och många känner säkert till hur det är i sina egna länder, att det finns, att muslimerna på olika former hamnar i olika former utav politism. Allt från att de spådom och häxkonst, magi och sådana saker, till att man går till dyrka gravar, att man sätter sin tillit till helgon och så vidare. Helgondyrkan som finns är väldigt utspritt i muslimska länder. Så han skrev den här boken för att han ville sprida kallet till tawhid och gå på samma väg som alla profeterna gick på. Och som sagt, det här var det, den vägen som profeterna gick på, för att varje profet som kom till sitt folk kallade till tawhid, som Allah azza wa jalla har sagt: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Vi har sänt till varje samfund sändebud för att kalla till att säga dyrka Allah, håller borta från det som dyrkas vid Allahs sida. Om ni läser till exempel surat al-Araf och surat Hud och flera av de surer som finns i Koranen som berättar om berättelser om profeterna, så ser ni att till exempel när Nuh alayhi salam kom till sitt folk, så sa han: "Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayru." Att å mitt folk, dyrka Allah, ni har ingen gudom vid hans sida. Och samma sak sa Hud alayhi salam: "Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayru." Och samma sak sa Saleh alayhi salam, som var en av profeterna, och Shu'aib och alla andra profeter. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُ اللَّهِ وَاتَّقُوا. Alltså att Ibrahim sa samma sak till sitt folk och alla andra profeter. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade gå runt i Mekka när han började sitt kall. Så sa han till folket i Mekka: "Ja Johannes, قُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تُفْلِحُ." Och människor, säger la ilaha illallah, Alltså det finns ingen som är värd dyrkan förutom Allah azza wa jall, så kommer ni att nå framgång. Tayyib. Så det viktiga, det som är viktigt för oss är att förstå då vad monoteism är. För som ni säkert känner till så säger man att islam är en monoteistisk religion på samma sätt som kristendom är en monoteistisk religion. Och judendomen är en monoteistisk religion och andra religioner också som säger monoteistiska. Och de säger att de är monoteistiska religioner bara för att de säger att det finns en skapare. Och det här räcker inte för att en person ska räknas som en riktig monoteism. Så därför måste vi förstå vad monoteism är för någonting. Dess definition, vad är det som är riktig monoteism? Och varför är de andra religionerna, eller vissa muslimer idag som går till de här gravarna och gör helgondyrkan, varför inte de räknas som riktiga monoteister? Så man måste förstå vad den riktiga definitionen av monoteism är. Så i det arabiska språket så går det tillbaka till ordet monoteism, att man ska särskilja någonting. Och dess definitionen om sharia är att man särskiljer Allah azza wa jall i hans namn och hans attribut och hans handlingar, och slaven, tjänaren, särskiljer Allah azza wa jall i sin dyrkan. Och vi kommer prata om alla de här uppdelningarna senare. Och vissa personer idag som ni säkert känner till, när de blir frågade om vad la ilaha illallah betyder för någonting, så kan de säga att det finns ingen herre, det finns ingen skapare förutom Allah, det finns ingen gud förutom Allah och så vidare. De förstår inte den rätta betydelsen utav vad la ilaha illallah betyder. Och det är det som är sann monoteism. Ordet ila i det arabiska språket är en guddom eller någonting som dyrkas. Någonting som dyrkas. Så att säga ordet la ilaha illallah, det finns ingenting som har rätt att dyrkas, det finns ingenting som är värd dyrkan förutom Allah. Så man säger inte att ordet ilah, att det betyder någon som skapar någonting. Utan generellt, människorna världen över tror på att det finns bara en skapare. Om man inte är ateist och så vidare. Kristna, judar och även de flesta naturreligionerna som finns världen över säger att det finns en skapare, men de riktar sin dyrkan till andra än Allah azza wa jall. Samma sak om man tittar på till exempel hinduister. Att de säger att det finns en gud, en som är stor gud, och under sig så har andra gudar. Men den stora Brahma, det är den stora huvudguden och så vidare. Så att religionen generellt, de säger att det är en skapare. Men de riktar sin dyrkan till andra än Allah azza wa jall. Och samma sak var det med Quraysh. Så folket som profeten sallallahu alaihi wa sallam sändes till, de var övertygade om att det bara fanns en skapare. Men de använde sig av olika statyer eller döda människor och helgon och så vidare för att försöka komma närmare till Allah azza wa jall. Det har kommit flera verser i Koranen som säger wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Att om du skulle fråga dem vem det är som har skapat himlarna och jorden, så skulle de säga att den som har skapat det är den allvetande, den mäktige. Och det har kommit andra verser i Koranen också som tyder på att de otrogna som fanns i Mekka, som profeten sallallahu alaihi wa sallam sändes till, trodde på att det bara fanns en skapare. Det var inte det som var problemet mellan profeten sallallahu alaihi wa sallam och hans folk. Det problemet mellan han och hans folk var att de riktade sin dyrkan till andra än Allah azza wa jall. Och det är samma sak som shaitan har lyckats få vissa av dem som är muslimer idag att göra. Och Ibn Abil Izz al-Hanafi, en av de lärda muslimer som levde ungefär år 800 efter Hijra, han sa att den monoteismen som sändebuden kallade till var av två stycken sorter. Den monoteismen som alla sändebud kallade till var av två olika sorter. Det ena är monoteismen i att bekräfta och ha kunskap. Och det andra är monoteism i avsikt och sökande. Och vi kommer förklara vad det här är för någonting. Det första är att man ska ha monoteism i sitt bekräftande och sin kunskap. Och det är att man bekräftar att Allah azza wa jall är ensam i sin essens. Och att han är ensam i sina namn och egenskaper och handlingar. Och att han inte liknar någonting i de här sakerna. Så som han har bekräftat för sig själv och hans sändebud har bekräftat för honom. Och den här formen av monoteism som har nämnt Allah azza wa jalls namn och egenskaper. Och att det är endast han som skapar. Och att det är han som är den allvetande och den mäktiga och så vidare. De olika namnen som har nämnts till Allah azza wa jalls. Det här har nämnts i flera verser utav Koranen. Och den andra formen utav monoteism är i sin avsikt och sökande. Det är det som människan själv gör. Det handlar inte om bara ens kunskap om Allahs och dess namn, attribut och så vidare. Det handlar om den monoteism, hur man särskiljer Allahs och dess i sin dyrkan. Och Koranen i sitt hela, att Koranen har sänts ner som vägledning för mänskligheten. Det har kommit ner, den sänds ner för att kalla människorna till sann monoteism. Så hela Koranen från början till slut handlar om monoteism på ett eller annat sätt. Så varenda sura i Koranen handlar på ett eller annat sätt om monoteism. För att det som finns i Koranen, det är därför många personer, de vet inte egentligen vad Koranen handlar om. De försöker göra Koranen, någon person kommer fråga mig, varför står det inte i Koranen om dinosaurierna för någon? Varför ska det stå om Koranen? Koranen sänds ner för att vägleda människorna till att de ska komma till paradiset. Det ska inte handla om olika djur som finns ute i naturen och sådana saker. Det är inte det som är viktigt. Men det som är viktigt är att Koranen sänds ner för att vägleda människorna till den vägen som leder till paradiset. Det är det som är viktiga för människorna. Så det som generellt Koranen handlar om, de verserna som finns i Koranen, är antingen information om Allahs och dess namn och egenskaper, och det är den här kunskapsmonetismen som vi pratade om. Att det står till exempel att Allah Azza wa Jal är Al-Alim, allvetande, eller Al-Aziz, den mäktige, eller Al-Qadir, den kapabla, eller att Allah Azza wa Jal är Sami, den hörande, eller Al-Basir, den som ser allting och så vidare. De olika namnen och attributen som har kommit i Koranen, det är det som antingen finns i Koranen. Eller så finns det som har kommit i Koranen, ett kall till att endast Allah Azza wa Jal ska dyrkas och att ingen ska dyrkas vid hans sida. Det har kommit väldigt många verser i Koranen, och det är det första beordringen som har kommit i Koranen. Är att Allah Azza wa Jal säger, ja i hennes, abudu rabbakum och ladhi khalaqakum. Första beordringen som har kommit i Koranen är, å människor, dyrka er herre som har skapat er. Första beordringen som har kommit i Koranen. Så det har kommit många beordringar i Koranen med att man ändå ska dyrka Allah Azza wa Jal. Och en annan sak som det finns i Koranen är olika beordringar och förbud. Till exempel beordringar att Allah Azza wa Jal har beordrat oss att vi ska etablera bönen. Eller att Allah Azza wa Jal har beordrat oss att vi ska betala allmosan. Eller att Allah Azza wa Jal har beordrat oss att vi ska göra vallfärden. Eller att Allah Azza wa Jal har beordrat oss att vi ska fasta, alla de här sakerna. Det här är rättigheterna till tawhid. Det är det som får oss att fullborda våra monoteism. Och det här finns det också flera verser av i Koranen. Och en fjärde sak som finns i Koranen är information om den belöning som monoteisterna får i det här livet och det nästa. Vilket är monoteismens belöning? Till exempel i Koranen så finns det, som ni säkert har läst, många verser som handlar om vad som händer med profeterna och deras folk i det här livet. Att till exempel Nuh alaihissalam, historien som handlar om Nuh. Så ni säkert känner till att han kom till sitt folk, han kallade människorna till monoteism. Och de började driva med honom och skämta med honom, så att Allah Azza beordrade honom att han skulle bygga en stor båt. Och sen så gick han på båten och det började regna och det började komma vatten. Och människorna som var runt omkring honom drunknade och han klarade sig. Så det här var belöningen för att han praktiserade monoteism. Allah Azza belönade honom med att han överlevde när hela hans folk blev förgjort. Och samma sak med de andra profeterna också, som ni säkert känner till. Lot alaihissalam, när han flydde från sitt folk och han kallade dem till tawhid. Han flydde från sitt folk, så regnade det stenar från luften som förgörde hela hans folk. De andra folken som dog genom till exempel jordbävningar eller hårda vindar och så vidare. Men alltid, vilka var det som klarade sig? Det var profeterna och de som följde profeterna. Det här var en belöning som profeterna fick i det här livet. Så det är någonting som det finns många gånger som man läser i Koranen. Olika berättelser om profeterna. Hur de kallade sig folk till tawhid. Och hur de alltid klarade sig. Och deras folk förstördes. Och det är också som finns i Koranen många verser som handlar om paradiset. Eller vad som händer på domedagen och så vidare. Och det är belöningen som människorna får för att de har praktiserat monoteism. För att ingen person kan komma in till paradis om man inte är en sann monoteist. Enda vägen att komma till paradis är att vara en sann monoteist. Så de verserna som handlar om berättelsen om profeterna och hur de klarade sig från sitt folk och hur de troende monoteisterna kom till paradiset. Det här handlar också om monoteism egentligen, för det är belöningen för att man praktiserar monoteism. Och bland de verserna som finns i Koranen är information om politeisterna och vad som hände med dem i det här livet och vilket straff de fick och vilket straff som väntar dem i nästa liv. Och det här handlar också egentligen om monoteism. För att den person som går emot monoteism, det här är det straffet man kommer få i det här livet eller i det nästa liv. Så de som gick emot sina profeter i sin tid, de blev ju straffade, som ni säkert känner till, som Nohs folk. De dränktes. Och det som hände med de andra profeterna, deras folk som gick emot monoteism, då blev de straffade i det här livet. De som inte blev straffade i det här livet blev straffade i nästa liv. Och det är det som har kommit många verser i Koranen som säkert känner till, som handlar om helvetet eller vad som händer på domedagen eller vad som händer i graven och så vidare. Alla de här sakerna är straffet för de som vänder sig ifrån monoteism. Så de här fem stycken sakerna som Sheikh nämner är det som Koranen, de sakerna som Koranen handlar om. Antingen att det är information om Allahs och dess namn och attribut och att om Allahs och dess namn och olika namn som Allahs och dess har och de attributen som han har. Eller att det är ett kall till monoteism. Eller att det är beordringar och förbud som är rättigheterna utav sann monoteism. Eller att det handlar om vilken belöning monoteisterna får i det här livet och det nästa. Eller att det är det straffet som politeisterna får som går emot monoteism i nästa liv. Så Koranen, det är de här sakerna handlar om. Som från första suran, surat al-Fatiha, till surat al-Nas, så handlar det om monoteism. Om ni bara tittar på surat al-Fatiha, som ni alla säkert är med. Första versen var det för någonting. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alltså, det nämns två stycken utav Allah Azzawajals namn. Att Allah Azzawajal är Rahman, den nåderike, Ar-Rahim, den barmhärtige. Och sen, andra versen var det för någonting. Alhamdulillah Rabbil Alamin. All pris tillkommer Allah. Att man prisar Allah Azzawajal, det är en sån form utav dyrkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, två stycken utav Allah Azzawajals namn. Maliki Yawmiddin, att det är Allah Azzawajal som är ensam ägaren utav domedagen. Och det är också ett av Allahs och dess namn. Iyakana abudua, iyakana stain. Alltså, endast dig dyrkar vi, endast dig ber vi om hjälp. Det här är också monoteism. Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladina anamta alihim, ghayrin maghdubi alihim, waladdalin. Och att det är en dua, att man ber Allahs och dess att vägleda oss till den raka vägen. Och det är den raka vägen som leder till paradiset. Och det är den vägen man går om man är en sann monoteism. Så man bara tittar på Fatiha, som vi måste läsa varje dag minst 17 gånger i våran bön, så är den från början till slut så handlar det om monoteism. Och så är det även med hela Koranen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, som ni säkert känner till. Aisha radiallahu anha frågades om hur profeten sallallahu alaihi wasallam var som person. Så sa han att profeten sallallahu alaihi wasallams beteende var Koranen. Han levde enligt Koranen. Allting han gjorde var enligt Koranen. Och Koranen, som vi vet, handlade om, från början till slut, om monoteism. Så på samma sätt så handlade profeten sallallahu alaihi wasallams hela liv om att vara en sann dyrkare till Allah azza wa jalla och vara en sann monoteist. Ibn Abilis, som vi nämnde, han delade upp de två stycken former av tawhid som varje tjänare måste ha. Alltså varje tjänare måste komma med att man har dels kunskap i sin monoteism om Allahs och dess namn och egenskaper och så vidare. Och dels monoteism i ens strävan och avsikt och sökande. Men vissa av de lärda, som ni säkert känner till, delar upp monoteism i tre stycken kategorier. Och jag hoppas att alla som är här inne känner till vilka tre kategorier som monoteismen har. Och det är, om man tittar på att Allah Azza wa Jalla är särskild inom tre stycken olika saker. Och det är det som bevisen tyder på, att tawhid delas upp i tre stycken delar. Är det någon här som inte kan vilka tre delar som monoteism delas upp i? Okej, då får du lära dig nu, inshallah. Du kan eller kan du inte? Okej, okay. Monoteism delas upp i tre stycken delar. Det är bra om man kan skriva ner, om man inte kan de här sakerna, så är det bra om man skriver ner de här sakerna. Det första är det som kallas för tawhid rububiyya. Tawhid rububiyya är första delen utav monoteism. Och det är att Allah Azza wa Jalla är ensam i sitt herravälde. Att det är han som är skaparen av allting. Och det är han som försörjer allting. Och det är endast han som kan komma med, ge nytta till människor. Och tillbringa skada till människor. Och det är han som ger liv. Och det är han som tar liv och så vidare. Det här är det som kallas för tawhid rububiyya. Alltså att man särskiljer Allah Azza wa Jalla i hans herravälde. Och det här är det som många utav icke-muslimerna idag tror på. Många av dem tror på, till exempel kristna, de säger att det, eller judar till exempel, eller de politisterna som var på profetens samtid tid, att det var endast Allah Azzurra som skapade allting. Och det var han som försörjde, men de riktade sin dyrkan till andra. Så det här är en form av monoteism som man måste ha, men det räcker inte. Och det andra formen av monoteism är monoteism i Allah Azzurras namn och egenskaper. Att Allah Azzurra är ensam, att man särskiljer Allah Azzurra i hans namn och egenskaper. Och att man inte säger att någon har Allah Azzurras namn och egenskaper på det sätt som Allah Azzurra har dem. Och det tredje, det här kallas för Tawhid al-Asma wa Sifat. Första är Tawhid al-Rububiyya, den andra är Tawhid al-Asma wa Sifat. Och det tredje är Tawhid al-Uluhiyya. Al-Uluhiyya, det är ett monoteism i att endast Allah Azzurra förtjänar att dyrkas. Och att man inte riktar sin dyrkan till någon annan än Allah Azzurra. Det är de här tre kategorierna utav monoteism som alla måste känna till. Och det här är väldigt viktigt, att varje muslim bör känna till de här tre kategorierna. Och praktisera dem för att man ska vara en sann monoteist. Och man kan inte vara en sann monoteist om man inte praktiserar de här tre formerna utav monoteism. Så Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat. Det här är jätteviktigt att alla lär sig om det. Och Sheikhen nämnde dem först generellt, och sen går han in djupare och pratar om varje del av de här formerna av monoteism. Och det första grejen som han pratar om är monoteism i Allah Azzurras namn och egenskaper. Att särskilja Allah Azzurras i hans namn och egenskaper. Och den här formen av monoteism är baserad på tre stycken grunder. Alltså att man särskiljer Allah Azzurras i hans namn och attribut. Det första är att Allah Azzurras namn och attribut är någonting som kallas på arabiska för tawqifiyya. Tawqifiyya betyder att man varken får bekräfta något namn till Allah Azzurras eller något attribut. Säga att Allah Azzurras är si eller så, eller att han har det här namnet eller inte har det här namnet. Förutom om det har kommit ett bevis i Koranen och Sunnan som tyder på det. Så man kan varken säga att Allah Azzurras, ett utav Allah Azzurras namn är si och så. Att man hittar på ett eget namn. Allah Azzurras är någonting, man kommer på ett namn till exempel. Att hitta på ett eget namn till Allah Azzurra är inte tillåtet. Och på samma sätt att säga att Allah Azzurra tillskriven det här och det här attributet. Utan att man har fått kunskap om det från Koranen och Sunnan. Det här är betydelsen av att Allah Azzurras namn och attribut är tawqifiyya. Att man inte får bekräfta någonting och man får inte heller förneka någonting. Man får inte säga nej, det är inte ett av Allahs namn. Det är inte alls att man är den allvetande eller alim. Man får inte förneka någonting förutom man har bevis för det. Och man får inte heller bekräfta någonting om man inte har bevis för det. Och det är väldigt viktigt, det är väldigt farligt att när man ska prata om, därför är det så viktigt att studera den här saken. Att prata om Allah Azzurra, prata om Allah Azzurras namn och attribut och så vidare utan kunskap är någonting som är väldigt farligt. Att prata om Allah Azzurra utan kunskap är någonting som är väldigt farligt och man ska akta sig för. Och därför ska man ha kunskap om tawhid och förstå dess sanna essens. Om det där däremot har kommit någonting som varken är bekräftat eller förnekat, det har kommit något attribut eller namn som varken har bekräftats eller förnekats, så säger vi varken si eller så, att det här är bekräftat eller förnekat. För om man ska säga att någonting förnekas från Allah Azzurra, som det har kommit till exempel att Allah Azzurra har sagt la ta'khudhu sinatun wa la nawm, att Allah Azzurra blir varken sömnig eller att han sover. Då kan man säga, det här det får man inte säga om Allah Azzurra, att han varken är sömn eller sover. Men att säga något attribut, att säga Allah Azzurra är inte si, det är inte så. Om det inte har kommit något bevis om det, det är inte tillåtet. Det måste komma specifika bevis för att man ska kunna bekräfta eller förneka gällande Allah Azzurras namn och egenskaper. Och det här är någonting som är väldigt viktigt. Att saker och ting som handlar om det fördolda generellt. Att prata om till exempel om hur änglarna är. Eller prata om hur det ser ut inne i paradiset. Eller hur det ser ut inne i helvetet. Eller liknande. Att prata om det här utan kunskap från Koranen och Sunnan. Och man pratar om sitt eget intellekt. Att jag tror att det är si och så. I paradiset så tror jag att det kanske ser ut så här. Eller jag tror att det är så där. Eller att man börjar rita bilder och sådana saker. Att så här ser det ut i paradiset till exempel. Eller man gör som kristna gör. De gör statyer av änglar. Och säger så här ser änglarna ut. Och så vidare. Att göra sådana här saker och använda sitt eget intellekt. Och tro att jag tror att det är på det här sättet. Det här är någonting som är jättefarligt om man ska akta sig för. För att man pratar om saker och ting som är fördolt för människorna. Som man inte känner till. Och prata om det utan kunskap. Från Koranen och Sunnan. Är någonting som är förbjudet. Och Allah Azzurra har sagt La taqfu ma laysa lakum bihi ilm. Att tala inte om det som ni inte har kunskap om. Allah azza har förbjudit det för oss människor att vi ska tala om saker och ting som vi inte har kunskap om. Särskilt om saker och ting som är fördolt. Att prata om det, jag tror att det kommer vara så här i paradiset, jag tror att det är si eller jag tror att det är så. Eller i helvetet är det si och så utan kunskap. Om någon säger till dig, i helvetet så finns det det här och det här straffet till exempel. Något straff som finns i helvetet. Så kan jag säga, vad är ditt bevis för det här? Du kan inte bara säga, jag tror att det kommer vara si eller jag tror att det kommer vara så. Man får inte gå in med sitt eget intellekt och försöka förstå hur det kommer vara i nästa liv. Om det inte har kommit ett bevis för det. Och på samma sätt prata om änglarna. Att säga att just nu tror jag att det är 50 änglar i det här rummet. Att säga en sån här sak utan kunskap, det är att prata om det fördolda. Det finns änglar i det här rummet utan tvekan. För varje gång, varje människa har 2 stycken änglar med sig som skriver ner ens handlingar. Men att säga att så och så många änglar är just nu i det här rummet. Eller så många djinn i det här rummet. Det här går inte att göra. Och det här att tala utan kunskap. Och prata om det fördolda utan kunskap. Och det här är någonting som är förbjudet. Så om det här är någonting som är förbjudet att prata om änglarna. Eller prata om paradiset och helvetet. Så är det ännu mer förbjudet att prata om Allahs och dess namn och egenskaper utan kunskap. Så det är någonting som vi ska akta oss för. Och det är det som många muslimer kan hamna i. Att man pratar om saker och man försöker sätta sig in och förstå hur och saker och ting ser ut i nästa liv. Utan att man har har bevis för det. Och det är någonting man ska akta sig för att ge sig in på. Och anledningen att vi bara kan ta de här sakerna och inte gå in med våra egna intellekt och prata om Allahs och dess namn och egenskaper. Eller vad som finns i paradiset och helvetet och så vidare. Är att Allah azza wa jalla och hans, är den som har mest kunskap om allting. Och den utav skapelsen som har mest kunskap om allting är hans sändebud. Så att det som vi kan få vår information om gällande de här sakerna som är fördolda som vi inte kan begripa med våra egna sinnen, med våra egna syner, vår egen hörsel eller vår egen, det vi luktar och så vidare. Det måste vi gå tillbaka till bevisen som finns i Koranen och sunnen. För Allah azza wa jalla och hans sändebud är den som har mest kunskap om de här sakerna. Den andra grundregeln som man måste gå tillbaka till gällande Allah azza wa jallas namn och egenskaper och attribut är att det inte på något sätt liknar någonting utav skapelsen. Att när man bekräftar de här sakerna så ska man inte tro att det på något sätt liknar någonting utav skapelsen. Vi kan ta ett exempel. Allah azza wa jalla säger att han har kunskap. Och även människorna har kunskap. Alltså människorna har kunskap och Allah azza wa jalla har kunskap. Men liknar Allah azza wa jallas kunskap människornas kunskap på något sätt? Det liknar inte på något sätt. För att Allah azza wa jallas kunskap, vi säger att människornas kunskap, först så har man inte kunskap om någonting. Först är man okunnig och därefter så glömmer man. Och därefter dör man så har man inte någon kunskap om någonting. Och så vidare. Och människans kunskap är väldigt, väldigt... Den är inte så omfattande. Alltså man kan ha kunskap om ett visst ämne. Men andra saker har man ingen aning om vad som händer. Just nu har vi kunskap om vad som händer i det här rummet. Man har ingen aning om vad som händer i lägenheten som ligger bredvid. Så människans kunskap är extremt begränsad. Och även om man har kunskap om ett visst område så har man inte kunskap om andra saker. Och den kunskap man har om ett visst område är väldigt begränsad också. Men Allahs kunskap omfattar allting. Allting som sker på jorden och himlen och överallt har Allah azza wa jalla vetskap om. Allah azza wa jalla vet vad som finns i våra hjärtan. Och vad alla människorna gör samtidigt. Och samtidigt som den här kunskapen, det var inte så att Allah azza wa jalla inte visste det innan det skedde. Och det kommer inte vara så att Allah azza wa jalla inte kommer glömma så som vi människor glömmer. Så hur ska man kunna likna Allah azza wa jallas kunskap med människornas kunskap? Det är helt omöjligt. Så att likna saker och ting... saker och ting som bekräftas för människorna och bekräftas för Allah azza wa jalla är någonting som är helt omöjligt. Och samma sak till exempel kapabilitet. Människorna är kapabla att göra vissa saker. Särskilt i våran tid som människorna har varit kapabla till att göra olika nya industriella saker och så vidare. Men människornas kapabilitet att göra saker är extremt begränsad om man jämför med det som Allah azza wa jalla är kapabel till, som har skapat hela universum och skapat oss människor och skapat allting som vi har. Och det här är en grund som är väldigt viktig, att man aldrig ska tro att någonting utav någon utav Allahs namn eller attribut på något sätt liknar människornas namn eller attribut. Så att bara för att en människa kallas för att han är en kunnig, han är en alim och så vidare, så liknar inte det på något sätt den kunskapen som Allahs har. En annan viktig grund inom det här, inom Tawhid al-Asma wa Sifat, som en annan sheikh har nämnt, Sheikh Muhammad Abid al-Shaqiti, är att man aldrig, man ska ta bort den sortens viljan som finns inom människorna att försöka förstå hur Allahs namn och attribut är. Hur kan det vara så att Allahs vet allting samtidigt som det är och så vidare? Hur kan det vara så att Allahs ser allting samtidigt och så vidare? Att få bort den här grejen som finns hos människorna är extremt viktigt. För om man går in i det här och ställer sig frågan hur, när det kommer till Allahs namn och egenskaper, så kan det leda människan till att gå vilse. Det finns en väldigt fin berättelse gällande den här saken om en utav Selef som fick, började få tvivel gällande såna här saker och frågade hur kan det vara så här med Allahs namn, hur kan det vara si, hur kan det vara så. Så han träffade en utav de stora lärda som sa till honom: okej, du pratar nu om Allahs namn och egenskaper. Låt oss prata om någonting annat som är mindre än så. Prata om änglarna. Okej? Prata om änglarna. Allah Azul har beskrivit, eller profeten sallallahu alaihi wasallam, när han såg Jibril alaihi salam, såg honom med 600 vingar, 600 vingpar. Hur ser någonting ut som har 600 vingar? Kan du berätta det för mig? Det enda vi har sett som har vingar, det är två stycken vingar samtidigt. Man har aldrig sett någonting som har 600 vingar. Kan du berätta hur 600 vingar ser ut? Så han blev tyst. Så okej, jag ska göra det lättare för dig. Allah Azul har beskrivit att vissa änglar har tre vingar. Metna wa thulatha wa ruba. Allah Azul har beskrivit att vissa utav änglarna har tre stycken vingar. Kan du förklara för mig hur det ser ut om någonting har tre vingar? Ingen människa har någonsin sett någonting som har tre vingar. Var ska den tredje vingen vara någonstans? Ingen människa kan någonsin förstå hur det skulle se ut om någonting har tre vingar. Så han säger, jag kan inte förklara det. Så han säger, okej, om du inte kan förklara någonting som är en skapelse. Du kan inte förklara hur en ängel ser ut. Hur ska du kunna förstå hur Allahs och dess namn och attribut är? Och det här är någonting som är viktigt att man känner till när man... Om man skulle få den här grejen, hur kan det vara si, hur kan det vara så? Eller de olika egenskaper som Allah Azzurra har bekräftat för sig själv. Allah Azzurra har bekräftat till exempel att han har ett ansikte. Att människan ska bara tänka sig, hur är det här, hur är det här? Det här är någonting som man aldrig får göra. För Allah Azzurra har ett ansikte som passar honom. Och det liknar inte på något sätt någon utan skapelsen. Så att försöka att få, att man ska bli av med den här viljan som finns hos människan. Att man skulle vilja veta hur Allahs namn och attribut är någonting som man måste bli av med. Och det får inte finnas i människans hjärta, för det kommer leda till att människan går vilse. Och en annan viktig grund som Sheikh nämner vidare i den här boken är att alla Allahs namn och egenskaper är kompletta och perfekta på alla sätt och vis. Och det finns inte någonting som inte är perfekt, utan Allahs namn är helt och hållet perfekta. Och det som har nämnts i Koranen, att vissa saker har förnekats från Allah Azzurrel, till exempel att Allah Azzurrel varken sover eller liknande som har kommit i Koranen. Det här tyder också på Allah Azzurrels perfekthet. Så saker och ting som har förnekats från Allah Azzurrel tyder inte bara på att de här sakerna inte bekräftats av Allah, utan det tyder också på hur perfekt Allah Azzurrels liv är och hur perfekt Allah Azzurrels kapabilitet är och kunskap är och så vidare. Nej, det var det sammanfattat som jag skulle prata om den här lektionen. Det var det som handlade om Tawhid al-Asma wa Sifat. Sen kommer vi gå vidare och prata vidare om det. Och så kommer vi även börja prata om Tawhid al-Rububiyyah och Tawhid al-Uluhiyyah, som vi kommer prata mycket om. Och vi kommer prata om de olika formerna utav kirk som man kan hamna i, olika former utav politism som man kan hamna i när man riktar sin dyrka till andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala.